On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Podplay.
Människans längtan efter evigt liv är knappast någonting nytt. Vi har testat allt från blodiglar och livselixir till dyra krämer och extrema dieter. Allt för att lura döden och vinna några extra år. Och genom vår radikalt ökade levnadsstandard så har vi definitivt gjort framsteg. Sedan den industriella revolutionen så har medellivslängden ökat från 44 till 74. Men betyder det att vi har nått gränsen för människans naturliga potential? Finns det sätt att pressa våra kroppar ännu längre? Eller har naturen satt en obrytbar gräns för hur gamla vi kan bli? Vad säger egentligen forskningen idag? Är evig ungdom helt orealistiskt? Eller finns det anledning att tro att betydligt längre liv snart kan bli verklighet? Jag heter Jonathan Garcés. Och vetenskapligt talat, kan vi stoppa åldrandet? Du är på väg hem från jobbet en fredag och går in på systemet och köper några öl till kvällen. I kassan ombeds personen framför dig om legitimation. Men när det blir din tur så vinkas du bara förbi. Lite senare på kvällen så tittar du på fotboll och ser en ung spelare göra succé. Och kommentatorn säger ju imponerat att han är bara 20 år gammal och du tänker reflexmässigt, vi är ju nästan jämngamla. Men det är ni ju inte. Plötsligt slår det dig att det har gått snart 15 år sedan du själv tog studenten. Och känslan av att vara ung krockar oväntat med verkligheten. Åldersnojan drabbar nog oss alla vid någon punkt i livet. Jag pratar med Christian Munthe, praktisk filosof på Göteborgs universitet, om varför vi applicerar så mycket oro och ångest på en siffra.
Själva siffran är ju mer en sorts markör skulle jag säga, och sen har den fått kulturell tyngd och så kommer den in i våra existentiella känslor liksom. Utan från början handlar det nog egentligen inte om ålder, utan det handlar ju om att vi är döende från den dag vi föds och att vi är evolutionärt liksom inställda att vara intresserade av att leva vidare, i alla fall i normaltillståndet då. Det här med att kronologiskt mäta våran ålder på det här sättet som vi gör, det är ju knutet till den kronologiska tidräkning som vi håller på med, och den har man ju inte hållit på med så himla länge i mänsklighetens historia.
Ja, precis. Det var liksom inte 30-årskris var ingenting man snackade om i Mesopotamien, så att säga.
Nej, dessutom skulle jag misstänka att i Mesopotamien så började man redan bli medelålders i 30-årsåldern.
Precis. Så ålderskriser, likt hur vi räknar ålder, är alltså ett relativt nytt fenomen. Men hur relevant är egentligen den kronologiska ålder som vi firar varje födelsedag? Den riktiga åldern, den biologiska, spårar vi via olika markörer i kroppen. Bland annat med den så kallade epigenetiska klockan, som mäter hur kemiska förändringar på DNA samlas över tid och avslöjar hur snabbt våra celler egentligen åldras. Men när man sitter då i en gungstol på ålderns höst och reflekterar över vad som gick rätt och fel i livet, vad är det då som på cellnivå har hänt? Vad är det som faktiskt sker i kroppen under åldrandets process? På Karolinska institutet hittar vi Sara Hägg, docent i molekylär epidemiologi, som nyligen prisades för sitt AI-drivna arbete med att göra just den epigenetiska klockan ännu mer träffsäker.
Ja, det som händer i kroppen är ju att de flesta funktioner gradvis över tid försämras för att de helt enkelt används under lång tid. Så det är processer som man kan se på cellulär och molekylär nivå. Framförallt då handlar det om men hela DNA-maskineriet, att man ska upprätthålla sin DNA-kod, man ska reparera fel som sker när cellerna delar sig. Och våra celler delar sig i kroppen i princip hela tiden när vi lever. Så att det finns en rad cellulära mekanismer som över tid leder till också manifestering på en mer större nivå. Så man kan se förändringar på organnivå i olika vävnader och så vidare. Och då kan man se att till exempel lungornas funktion avtar lite över tid. Och slutligen då när man är uppe i de högre åldrarna så har det skett så pass mycket degradering av olika funktioner så att man börjar bli mer mottaglig för olika sjukdomar och kanske även blir diagnostiserad och i slutet av livet kanske multisjuk och så vidare. Så att det är en gradvis försämring av olika processer över tid.
Stämmer det att man på cellnivå typ var sjunde år blir så att säga en ny människa? Jag är inte samma person längre, kan jag säga det med liksom fakta bakom?
Ja, men sätt och vis kan man göra det. Men det är också så att vi har ju miljontals olika celltyper i kroppen och de här omsätts i olika hastighet. Så vi har våra celler i blodet och olika vita blodkroppar och så vidare. De omsätts väldigt, väldigt snabbt och även huden som är liksom ett yttre skyddsbarriär, det omsätts också väldigt fort. Så det beror på vilken celltyp man har. En del omsätts kanske dagar, veckor medan andra knappt omsätts alls. Så det är absolut sant.
Men vilken roll spelar generna då jämfört, alltså om man tar livsstilsfaktorer och sånt, kost, sömn och stresshantering och sånt där, hur mycket påverkar det vårt åldrande generellt?
Ja, om man tittar på liksom den stora hela massan av människor så att säga, mer generaliserar då spelar faktiskt generna en mindre roll än vad man tänker. Då har man ju tittat i studier och sett att det är ungefär 10-30% bara som generna påverkar. Resten är väldigt mycket livsstilsfaktorer och slumpfaktorer. Saker som bara råkar gå fel när cellerna delar sig till exempel. Så det är kanske mindre än vad man tror. Men å andra sidan då så finns det ju familjer där man har extrem långlevnad inom det släktet. Och där kanske det kan vara så att generna spelar en mer roll. Att man har lyckats då bevara en viss typ av genetisk variant som har gett skydd på något vis. Och då handlar det ofta om att man är skyddad från vissa typ av åldersrelaterade sjukdomar.
Och könsskillnader då? Finns det någon sanning att vi åldras olika? Eller åldras du långsammare än vad jag är? Det känns som att kvinnor ändå blir äldre någonstans.
Precis. Jo, men det finns ju könsskillnader och individuella skillnader överlag. Men om man tittar just på skillnader mellan män och kvinnor då, så är det ju så att kvinnor i de flesta samhällen i hela världen lever lite längre än vad män gör. Och så även i Sverige. För det finns en del funktioner som de här cellulära mekanismerna jag pratade om. Där har kvinnor en bättre förmåga att bevara de här funktionerna. Man vill helt enkelt ha liksom en cellulär mekanism pågående under en längre tid. Så man försöker bevara de funktionerna. Medan män generellt är lite starkare och har bevarat mer av funktionella mekanismer. Man har ju mer muskler och så vidare. Men även om man liksom försöker justera för de skillnaderna så bevarar de liksom funktion lite längre.
Det är intressant att du nämner att celler har bara runt 10% inverkan på åldrandet och det är livsstilsfaktorerna som spelar roll. För när man läser då typ en pluslåst artikel på Aftonbladet om en väldigt gammal människa i Indonesien så frågar man alltid, men vad är det som har gjort att du blivit så gammal? Mm. Och då är det ju allt från liksom, men undvik män, eller rök gräs, eller liksom ät veganskt, det kan vara vad som helst verkligen. Mm. Så det är ju intressant ändå att många människor attribuerar åldern till så många olika livsstilsfaktorer.
Mm, absolut. Och det är ju, jag menar återigen, åldrande är ju individuellt. Så det är klart att det kan finnas en människa som den här fransyskan. Hon rökte ju till hon var 117 år. Men det betyder inte att det är bra för den gemena man att röka. Det vet vi ju vetenskapligt sett att det är dåligt på så många olika sätt. Så är det dåligt att röka. Men det kan ju fortfarande finnas en människa som klarar av det på ett sätt då.
Och finns det någon teoretisk maxålder, om vi bortser liksom från tekniker man kan implementera och sånt där, och behandlingar och livsstilfaktorer och sånt där. Alltså, finns det någonting som vi, som DNA säger, här tar det stopp någonstans åldersmässigt?
Ja, alltså den människan som har levt längst, den här fransyskan, och hon blev 122 år, och det har man inte överstigit, vad man vet då. De senaste 20-30 åren så har det inte skett någon förbättring i den maximala livslängden, så att man tror ju att det är där någonstans det liksom människans gräns ligger. Och det har gjorts en hel del studier där man även tittar på det här och simulerar data och så vidare, och konstaterat att det här är verkligen våran idag maximala livslängd.
Men när man pratar om en naturlig död, finns det något som heter naturlig död, och vad är det i så fall?
Men jag tror att man tänker sig att det är helt enkelt när man dör en naturlig död, att till exempel hjärtat stannar för att det har slutat ha någon funktion. Mm. Funktionen helt enkelt upphör av hjärtat, men man kanske inte dör av någon annan underliggande sjukdom eller så vidare. Att det är väl det man tänker.
Något går ju fel. Liksom.
Något går ju fel, ja. Absolut. Det är klart. Alla dör ju av någonting. Och många äldre faktiskt dör av till exempel lunginflammation och så. Alltså man kanske får en influensa och sen är man redan så multisjuk, så att man är så pass skör så att man, det finns en enda liten sak som gör att det tippar över. Liksom, och så kanske det leder till lunginflammation och så dör man av det.
Väldigt retro. Alla vet ju att trauma och stress bidrar till åldrande. De flesta känner säkert till den väldigt mimade bilden på andra världskrigssoldaten Jevgenij Kobytev, som efter kriget såg typ 30 år äldre ut efter 4 år. Barack Obama nämns ju också ibland som exempel på hur snabbt åldrande kan se ut. Men vad är det som gör att stress kan få en att åldras något så enormt?
Kroppen utsätts för stresshormoner, alltså man har kortisol och andra vanliga könshormoner och andra hormoner som påverkas av de här stressnivåerna. Och det är klart, det skapar en negativ spiral. Stor del av det här också är att sömnen är väldigt, väldigt viktig. För att sömnen, det är då vi reparerar, vi liksom återställer de här mekanismerna på olika sätt. Och får man inte sömnen och kan liksom reparera och fungera på det sättet, så påverkar ju det också väldigt mycket. Så det är på, jag tror kanske att Obama inte sov så mycket heller.
Rimligt.
Och även då om man utsätts för posttraumatisk stress eller under andra världskriget och sådär, då sover man kanske inte heller speciellt bra. Så att jag tror att det är dubbelt. Man utsätts för de här extrema stresshormonsnivåerna och sen kan man liksom inte återhämta sig och reparera under sömnen, för man kanske inte sover som man borde göra. Så att det blir nog en väldigt dålig negativ spiral alltihopa.
Okej, så mer sömn och mindre stress. Det kan ju låta självklart. Men som vi alla vet så kan det vara mycket lättare sagt än gjort. Så för att hjälpa oss på traven så spenderar vi människor också miljarder på anti-aging-krämer i jakten på att lura tiden. Kanske letar vi på fel ställen. Kanske borde vi i framtiden istället vända oss till djurriket för inspiration i hur vi förlänger livet. Ta den 190-åriga sköldpaddan och min namne Jonathan till exempel. Han har genomlevt det brittiska imperiet, 2 världskrig och internets födsel utan en droppe retinol. Men ännu värre är Grönlands hajerna som sägs kunna leva i upp till 500 år. Mest imponerande är nog ändå hydran. Ett mikroskopiskt vattendjur som med sina kontinuerligt förnyande celler i princip är biologiskt odödligt. Så då ställer man sig frågan, vilka är framgångsfaktorerna som ligger bakom de här långlivade arterna?
Ja, det finns ju en del forskargrupper som försöker titta på det här. Och de åker ju runt och samlar liksom prover från alla de här möjliga, eller omöjliga arterna snarare. Att det är väldigt exotiskt att försöka få in prover från de här olika valar och hajar och sköldpaddor och så vidare. Och sen så har man gjort en del studier. Då försöker man liksom jämföra vad har berikats i de här arterna jämfört med kanske andra mer närmare släktskapsarter. Till exempel inom sköldpaddor så kan man ju titta på många olika typer av sköldpaddor, där en del lever väldigt länge och andra inte så länge. Och ofta det man ser, det som är någonstans gemensamt är att de har förbättrat, på olika sätt har de förbättrat sina förmågor att klara av det här cellulära åldrandet som jag pratade om. Så att man har till exempel maskinerier som klarar av DNA-reparering bättre. Man har kanske förbättrat sitt immunförsvar så att man på olika sätt står emot patogener och cancer. Många av de här långlivade arterna får inte cancer till exempel. Och då har de fler gener som har tumörsuppressing effekt. Så att det finns väldigt många olika delar i det här då. Och ofta kan man hitta någon av de här, eller flera av de här cellulära mekanismerna som är liksom förbättrade i de här långlivade arterna.
Vilket är djuret med liksom absolut minst risk att dö, om man säger så då?
Ja, men det här exemplet var från något som heter nakna ökenrottan, naked mole rat. Och de lever till de 40 år någonting. Och då har man sett att från det att de är vuxna så är den här kurvan, den är helt platt. Liksom. Alltså, den ökar inte alls, den här dödsriskkurvan. Utan de kanske dör av någonting helt annat så småningom. Men de får inte cancer till exempel. Och om man jämför med vanliga möss och råttor så lever de kanske normalt sett 1-2 år. Det här är exempel då på långlevade arter inom samma familj. De är fortfarande möss och råttor. Och ändå så lever de liksom upp till 10-20 gånger längre än de andra.
Intressant. Jag trodde liksom att det bara var exklusivt till amfibier som levde länge. Nej. Det är det man hör om. Alltså de som lever under vatten. Liksom. Mm. Tydligen inte då.
Nej, absolut inte. Och då kan man ofta prata om fladdermössen också som exempel på väldigt framgångsrika långlevade arter.
Utöver cellulära mekanismer så finns det också arter som har förmågan att förlora och bygga upp nya kroppsdelar. Och oväntat nog för vissa så finns även denna egenskap hos människan.
Det finns ju olika exempel från djurlivet återigen då, där man faktiskt har regenerativa mekanismer. Det betyder att man kan föryngra sig. Alltså det finns ju maneter eller maskar och sniglar och vad det nu är. Där man i princip man kan klippa av huvudet och så växer ut en ny kropp. Och så här. Det är ju en helt regenerativ process. Hos människa så har vi det i levern. Om man faktiskt donerar en bit lever till någon eller tar bort en bit lever, då kan den växa ut igen. Så att vi har faktiskt den mekanismen också. Men det är det enda organet som har det.
Ja, levern. Vår kropps lilla mirakelarbetare. Vi kan faktiskt ta bort upp till 90% av den. Och sen bara 6-8 veckor senare så har den nästan vuxit ut igen. Men det är nog blygsamt jämfört med vad som händer i resten av naturen. Som vi nämnde med den nakna ökenrottan så är dess dödsriskkurva i det närmaste helt platt. Den åldras knappt alls och får i princip aldrig cancer. Och den är inte ensam. Några arter kan reparera skador och hålla åldrandet på förvånansvärt låg nivå. Vissa salamandrar odlar ut hela lemmar, medan den lilla taiga-fladdermusen kan bli över 40 år trots att den väger lika mycket som ett mynt. Kort sagt, i djurvärlden så finns det exempel som visar att både regenerationsförmåga och extrem livslängd är områden där vi människor fortfarande har mycket att ta igen. Och på tal om fladdermöss och odödliga vampyrer. Ni kanske känner till Brian Johnson, tech-miljardären som spenderar miljontals dollar varje år på att bromsa sitt eget åldrande. Och som har blivit något av en symbol för biohacking-rörelsen. Tack vare sitt rigorösa protokoll som inkluderar superstrikta dieter, runt 50 dagliga piller och injicerandet av sin sons blodplasma, så hävdar han att hans biologiska ålder backar medan hans faktiska ålder tickar på. Men hur vetenskapligt är detta? Och hur troligt är det att det fungerar?
Alltså det är ju såklart intressant att följa vad han gör. Men jag skulle säga att inom forskarvärlden så är vi väl ändå så här delvis skeptiska. I och med att vi är ute efter att få fram riktig evidens. Vad är det som fungerar och hur fungerar de här biologiska mekanismerna? Och vad kan man påverka på olika sätt? Men i hans fall så är det ju en person som gör en massa saker. Så att vi kan ju inte dra några som helst vetenskapliga slutsatser från allt det han gör. Så på så vis så hjälper det ju inte vetenskapen fram. Men det är ett experiment helt enkelt han håller på med.
Brian Johnson må vara ett unikum, men han speglar ändå någonstans trenderna inom longevity-industrin, där enorma pengar pumpas in för att sakta ner åldrandet. För att förstå hur stort och hur seriöst det här fältet faktiskt blivit så tar vi nu hjälp av vetenskapsjournalisten Peter Ottsjö. Han är författare till boken Evigt ung, min och människans dröm om odödligheten, och driver plattformen Levity, en hemsida, nyhetsbrev och podcast som följer den globala forskningen och de mest ambitiösa experimenten.
Så att Levity är en vidareutveckling av idéerna i boken, kan man säga. Som jag sa till dig innan vi började spela in här, så känner väl vi att vi är en nisch i nischen där vi är lite mer hardcore långlevnad. Så att vi pratar inte om liksom att du ska sova 7 timmar om dygnet och äta olika tillskott och sådär. Utan vi pratar om att vi borde lösa problemet med åldrande så att man slipper det.
Idag har vi kommit en bra bit på vägen mot att förstå och kanske bromsa åldrandet. Men det är faktiskt inte så länge sedan som optimismen i fältet började tillta. Det hela började när biologen Cynthia Kenyon i mitten av 90-talet visade att det gick att fördubbla livet hos en liten rundmask genom att stänga av en enskild gen. Plötsligt såg forskare världen över åldrandet som ett system som man faktiskt kunde skruva på, snarare än ett oundvikligt bakgrundsbrus.
Och jag vet att Cynthia Kenyon själv sa att innan det här genombrottet så fick hon rådet av äldre kollegor att inte hålla på med åldrande, för att det är alldeles för komplicerat, vi kommer aldrig kunna göra någonting åt det. Men hur som helst så, ja, det framsteget ledde till en stor förändring, och det kan man ju tycka så här, jaha, vadå, man fick rundmaskar och leva längre. Hur spännande är det? Ja, men för biologer var det väldigt spännande, för att hon gjorde det dessutom på ett väldigt enkelt sätt, genom att slå ut en enda gen. Och det var verkligen någonting som man inte hade förutsett, eftersom man sa att åldrande är så otroligt komplicerat. Sen är åldrande komplicerat, och i synnerhet blir det mer och mer komplicerat i mer komplicerade organismer som människor. Men det är ingen som längre påstår att åldrande inte går att påverka.
Precis, att skruva på någon gen eller två räcker såklart inte för att lösa åldrandet. För med åren så samlar kroppen på sig celler som, så att säga, har checkat ut men ändå vägrar att lämna byggnaden. Så kallade zombieceller, eller senescenta celler. De har alltså tappat sina funktioner men vägrar dö. Och avger ämnen som skadar vävnad, driver på sjukdomar och helt enkelt zombifierar andra friska celler. Tanken är därför att om vi med läkemedel kan sopa bort dem så kan vi bromsa många av åldrandets sjukdomar.
Tanken med det då, med zombieceller, det är att vad man vill göra terapeutiskt är att man försöker klura ut ett sätt att på medicinsk väg avlägsna de här cellerna, men inte de friska cellerna. Och det kom en del väldigt häftiga resultat i möss, som alltid. Mm. Man borde inte bli så uppjagad av resultat i möss, men det kom en del häftiga resultat i möss för ett, ska vi säga, 10-tal år sedan. Men det har gått ganska trögt, skulle jag vilja säga. Så, men det är inte så att man ska ge upp hoppet om den typen av senolytika, brukar de här läkemedlen kallas. Man ska inte ge upp hoppet om dem. Men man ska också komma ihåg att zombieceller är en av ganska många skäl till att vi samlar på skador i takt med att tiden går.
Och en av pionjärerna inom fältet är ju Aubrey de Grey. Mm. Som har gjort studier om hur man kan städa upp cellavfall, som jag förstår det som, från zombieceller. Vad är det hans studieresultat har gått ut på?
Ja, han har ju ett helt koncept, skulle man kunna säga, där han tänker att låt ämnesomsättningen ha sin gång. Skador kommer uppstå, där går vi in och reparerar dem. Och det är mer att tänka på som hur man reparerar en maskin eller en bil. Och den är ganska heltäckande utifrån vad vi vet om vad som orsakar åldrande nu. Så det är inte bara senescenta celler, utan det ska man kunna säga att han täcker in ganska mycket av det vi känner till om åldrande. Just för att om du går in och avlägsnar zombicellerna, ja, men det finns ju en massa andra saker som gör att du samlar på dig skador också. Alltså DNA-skador till exempel, proteiner som väckas på fel sätt och så. Du åtgärdar inte nödvändigtvis dem bara genom att ta bort de här ålderdomscellerna. Sen kan de kan gå in i varandra, så att om du tar bort ålderdomscellerna så kan man ibland se att de andra åldrandets kännetecken också påverkas. Men hans syn på det är att det räcker inte att bara gå på zombiceller till exempel.
Och på samma sätt som man fördubblade livet hos rundmaskar, så är nu målet att göra detsamma med däggdjur.
Men han pratade om det här med att vi ska reparera olika typer av skador. Han har ju börjat med sådana studier nu i möss. Så hans mål är att vi ska påvisa fördubblad livslängd i möss också. Han kallar det för Robust Mouse Rejuvenation, RMR. För han tror att om vi kan visa det här RMR i möss, så kommer det att ändra allt. Då kommer ingen kunna blunda för att vi kan fördubbla livslängden på ett däggdjur. Och han tror att då kommer liksom dammportarna att öppnas på något sätt, va?
Trots att komplexiteten mellan råttor och eller möss då, och människor är så pass stor.
Ja, precis. Ja, men då har vi ändå tagit det från den här rundmasken, som är en väldigt simpel organism, till däggdjur. Mm. Han tror väl på en liknande effekt liksom så.
Läkemedlen som pionjären Aubrey de Grey använder sig av är rapamycin. Ett immunhämmande läkemedel som används vid organtransplantationer. Men som också visat lovande resultat i att förlänga livet hos allt från gäst till rundmaskar, bananflugor och möss.
Det som kanske gav störst optimism inför rapamycin är att det användes i en forskningsstudie som är känd för att vara väldigt rigorös. När de gjorde den här studien, och det här är ungefär 15 år sedan, så kunde de inte administrera rapamycin till mössen. De misslyckades med det och allting drog ut på tiden, och till slut så var det så här, mössen var gamla. Och då kom de på hur man skulle göra, och då så kände de, okej, men vi testar. Nu har vi ju ändå liksom, vi har allt förberett och så där. Det är ju egentligen lönlöst, men vi testar. Och det var då de fick den här effekten, och det var ju en sensation, för att jaha, inte nog med att du kan påverka livslängden, du kan också i hög ålder bromsa åldrande och reversera vissa tillstånd och få mössen att leva längre.
Läkemedel i all ära, de kan bevisligen bromsa åldrandet, men det finns upptäckter som går ännu längre och som faktiskt skruvar klockan tillbaka. Här kliver japanen Shinya Yamanaka in, vars genombrott med de fyra så kallade transkriptionsfaktorerna, eller Yamanaka-faktorerna, gav honom Nobelpriset.
Ja, Shinya Yamanaka, han vann Nobelpris för att han upptäckte att du kan återställa en cell till ett stamcellstadium via fyra stycken gener. De kan användas för att koda för en typ av transkriptionsfaktorer, det är en typ av protein. När du använder dem på en cell så återställer du cellen till en stamcell. Och du kan ta en cell från en vuxen människa, hudcell eller vilken typ av cell som helst egentligen. Och så mixar du dem med lite av de här transkriptionsfaktorerna, och så återställs den till en stamcell. Och transkriptionsfaktorer tycker ju alla är jättetråkigt att säga. Så de säger Yamanaka-faktorer istället.
Det låter
i det här fallet. Ja, precis. Mm.
Men då är målet är ju inte att förändra celler och deras specialiteter så att säga till ett helt blankt stadie. Utan det finns ett annat mål med att föryngra cellen, och det är väl att komma liksom kanske halvvägs till stamcellsmålet.
Ja, precis. Så tanken är ju då att kan vi använda Yamanaka-faktorerna lite grann bara? Mm. Ställa tillbaks tiden bara något. Så celler genomgår ju ett antal olika stadier, från det att vi är embryon till foster till bebisar och så vidare, va? De cellerna vi har nu som vuxna människor, de vill vi ha kvar. Men problemet är att de cellerna vi har, de åldras. De samlar på sig mer och mer skador. Så då är tanken, kan vi ta de här Yamanaka-faktorerna och bara använda dem lite grann, så att vi ställer tillbaka cellen så att de fungerar som de gjorde när vi var i 20-årsåldern. Och det visar sig att det kan vi. Mm. Det går. Det är fullt möjligt att göra det. Du kan använda olika typer av tekniker för att åstadkomma detta. Men det man har sett i möss, nu är vi tillbaka till mössen, är till exempel att du kan återställa synen på möss som har fått sina ögonnerver liksom förstörda.
Mm. Och det är David Sinclair-studien du pratar om nu,
ja,
kanske?
Precis. Mm. Precis.
Ja, Harvard-professorn David Sinclairs team indicerade alltså tre av de här Yamanaka-faktorerna i ögonen på vuxna möss. Och resultaten var slående. Synen kunde återställas trots skador som glaukom eller krossade synnerver. Dessutom visade nervfibrerna en anmärkningsvärd återväxt, trots att de normalt har en väldigt begränsad reparationsförmåga hos däggdjur. Samtidigt såg man att cellernas epigenetiska klocka hade backats tillbaka och motsvarade den hos unga djur.
Omprogrammering av celler är otroligt lovande och det verkar som att vi kan komma ganska långt, tycker jag, med den lösningen. Men det är omprogrammering av celler. Vi består av mer än celler. Det sker saker omkring och runt våra celler också. Mm. Som omprogrammering inte riktigt svarar på. Det går inte riktigt att säga, hänger det andra med av bara farten? Liksom. Mm. Nej, det är inte säkert. Så det är en väldigt, väldigt stor och obesvarad fråga. Det jag tycker är mest spännande just nu är faktiskt utvecklingen av artificiell intelligens. Och det är för att jag är helt säker på att vi kommer att lösa problemet med åldrande. Vad menar jag med det? Mm. Vad innebär det att lösa problemet med åldrande? Mm. Jo, det innebär att din risk för att dö ökar inte för att tid passerar. För så är det. Om du tar en 80-åring idag som har levt hela sitt liv superhälsosamt. Det är Brian Johnson fast personen är 80 år. Och så jämför du den personen med en kedjerökande, jättefet 30-åring. Vilken av dem har störst risk att dö? Risken är enormt mycket högre för 80-åringen. Mm. Enormt mycket högre. Varför är den det? Jo, för att det har gått tid. Och med tid har du samlat på dig skador oavsett hur väl du har tagit hand om kroppen.
Gompertsregeln. Eller vad
exakt,
det.
Ja. Exakt. Titta.
Mm. Ja,
vad snyggt.
Ja, Gompertsregeln handlar helt enkelt om att risken för att dö fördubblas vart 8:e år.
Och det jag menar med att inte åldras är att risken ökar inte. Så jag har en dotter som är 11 år. Hennes risk att dö under ett år är ungefär 1 på 10 000. Och jag tror att vi definitivt kommer komma till en punkt när risken för att dö alltid är 1 på 10 000. Det betyder inte att vi inte kan dö. För det tror jag är ganska svårt. Och jag tror att det som sker med AI nu, och i synnerhet när du börjar förena, när du gör biologi digital och börjar skapa stora datasamlingar och kan sätta AI på att använda de typer av datasamlingar, så kommer vi att accelerera den här typen av upptäckter. Och det finns redan gott om tecken på att det är på gång nu. Så jag tror att det kommer att gå väldigt mycket snabbare än många tror. Men jag ska säga också att i det fältet, i långlevnadsfältet, i de kretsarna där jag rör mig, så är det också många som tycker att jag inte ska prata så mycket om AI. Därför att folk tror att det bara kommer lösa alla problem automatiskt. Och det är ju synd. Och det tycker jag verkligen inte, att man ska sluta jobba och forska och så. Men jag tror att vi kommer att ha stor hjälp av det. Jag tror att fortfarande är det så. Det vi säger är bara att det är hemskt att människor åldras. För det som sker när du åldras är att du samlar på dig skador. För vi är så vana vid att det är någonting som vi betraktar som en del av livet. Och därför lullar vi på. Men 100 000 människor dör varje dag av sjukdomar orsakade av åldrande. Och vi vet att vi kommer att lösa det. Så ju längre tid vi väntar, så Aubrey de Grey brukar säga det. Om min forskning flyttar fram tidpunkten för när vi har löst det här problemet med en dag, då har jag räddat 100 000 människor. Hur många kan säga att de har gjort det?
Just det eviga livet är alltså en bit bort. Men vi vet i alla fall att delar av åldrandet faktiskt går att rubba. Och hur långt vi kan ta det får vi helt enkelt se. Vem vet, om 20 år kanske du behöver visa lägg på systemet igen. Ett stort tack till våra gäster Christian Munthe, Sara Hägg och Peter Ortsjö. Om ni vill djupdyka i långlevnadsindustrin så kan ni besöka Peters hemsida reachlevity.com för fler nyheter inom fältet. Du har lyssnat på Vetenskapligt talat. Ljudproducent för avsnittet var David Dava Persson. Exekutivproducent var Victoria Rinkos och manus och research av mig, Jonathan Garces. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Vetenskapligt talat. Ni kan också höra av er till oss på vår mejl vetenskapligttalat@bauermedia.se.
Podplay, en del av